Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Fotboll och damsamhälle.
En podd som syftar till att ge damfotbollen ännu mer uppmärksamhet och diskutera, som vi anser, väldigt relevanta och viktiga samhällsfrågor.
Ja, och vi brukar oftast också vara ganska aktuella i våra val av teman.
Ja, det hoppas vi. Nu ska vi vara den här veckan också. Och vi, däremot ska vi förtydliga det direkt, för om det är några som... fotbollsteknik och fotbollstaktik. Det är inte så mycket sånt i den här podden, utan det handlar mer, vi använder fotbollen som beskrivningsmodell i samhället, eller fotbollsprofiler, för att diskutera viktiga ämnen. Så att det är en, vill man jobba med fotbollstekniska frågor får man lyssna någon annanstans.
Ja, även om vi faktiskt då, en utav oss, du då, Per, är fotbollstränare, så han kan ju det där också. Men jag då, jag har inte så bra koll på det fotbollstekniska. Men jag tycker att det är intressant att vi kan se väldigt tydliga kopplingar mellan samhällsfrågor och fotbollsvärlden. Och fotbollsvärlden är ju en väldigt stor del av vårt samhälle. Mm. Så därför kör vi den här podden på det här sättet.
Precis. Och vi har support av Elitfotbolldam den här säsongen.
Mm. Så. Den här säsongen, det här året blir
det,
va?
Ja, det här året, men det är ju en säsong.
Vi pratar fotbollstermer redan här.
Ja.
Precis, Elitfotbolldam, som är intresseorganisationen för elitfotbollen i Sverige. Mm. På damsidan.
Allsvenskan Elitettan.
Mm. De supportar oss och gör den här podden möjlig tillsammans med oss.
Mm.
Och sen har vi också bytt plattform nu, det är lite spännande.
Mm.
Vi har precis som många andra stora poddar fått flytta över till plattformen Acast. Och där kan man ladda ner en app som heter Acast, där man kan hitta bland annat vår podd och massa andra jätteintressanta poddar. Och det roliga med Acast är också att man kan se både bilder, länkar och videos och andra typer av blinks tillsammans med podden. Så det blir en helt annan upplevelse liksom podd.
Verkligen, speciellt om vi lägger upp dem, för det, vi får jobba lite mer.
Det kommer vi göra, vi kommer fokusera på innehållsskapandet framöver, än mer.
Om man, jag vet inte om man får säga så här för podcast, men det är, eller för Acast, men det är väl poddarnas Netflix lite grann. Kan man säga så?
Ja, det kan man nog säga.
Åt det hållet. Det är en plattform för massa bra poddar. Så att, du sa de andra stora, du ser oss som en av de stora, förstår jag.
Exakt, börjar bli det.
Ja, ämnena i alla fall är väldigt stora.
Lyssna. Och vad heter det? Gästerna är stora.
Och vårt engagemang är väldigt stort.
Ja, det är typ störst.
Så vi, men vi skulle gärna vilja få ännu fler lyssnare, för att vi tycker de här ämnena och att jobba också kanske med jämställdhet generellt är så viktiga frågor. Mm. Att om du lyssnar på det här och tycker att det är av intresse, får gärna hjälpa till att sprida podden.
Mm. Och har du feedback på oss eller på vår podd eller på innehåll eller idéer och tankar, så kan man också mejla oss på fotbollodamsamhalle@gmail.com. Yes. Eller twittra oss under hashtaggen fotbollodamsamhalle.
Kör. Aktuella ämnen, säger du.
Mm.
Och den här temat, frågan om det är mer aktuellt den här veckan än andra veckan, men på ett sätt så tror jag att det kanske kommer att bli, om det inte redan är det, en av de stora nya folksjukdomarna, alltså press och utbrändhet.
Ja, och det roliga, eller det hemska i det här, är att det är extremt aktuellt nu, men jag läste faktiskt en artikel precis nyligen att utbrändheten tog väldigt stor plats i vårt samhälle redan i början på 2000-talet.
Mm.
Så det är alltså 15 år nu som det har varit ett aktuellt ämne. Mm. Det är ganska sorgligt.
Men så att veckans tema är press och hur man kan hantera den.
Mm.
Och då så tänker vi att vi har ju ändå en koppling då till fotbollen och hittar en profil däremellan som kanske kan ha verktyg och sätt att hantera det här.
Mm.
Och då har vi valt kanske en av de mest uppmärksamma idrottsledarna i Sverige. Så hon är tillbaka i podden Pia Sundhage.
Ja, hon har varit en gång förut och pratat om ledarskap. Vi är båda intresserade av ledarskap och har läst hennes böcker, så då valde vi henne då. Men nu, som sagt, kommer tillbaka hit. Då hon också har... Hon har mycket press på sig.
Ja, hon har ju gått ut själv med och sagt att inför VM här, så om hon inte kommer förbi åttondelsfinal så får hon sparken. Alltså det är dam-VM och det är ett enormt evenemang som man är förbundskapten för Sveriges landslag. Hon har ju både, alltså en av de tyngsta uppdragen inom fotbollen, och sen uppfattar jag att hon bär hela damfotbollens, inte utveckling, men att driva engagemanget kring damfotbollen på sina axlar.
Hon har ju blivit lite ansiktet utåt för damfotboll.
Ja, och alltså, och hantera de två uppgifterna och för en hel sport är återigen pressande.
Mm.
Sen är ju alltid rollen både som ledare eller som fotbollstränare en situation som kräver resultat och väldigt mycket press, tror jag, både internt från en spelargrupp och externt från media eller från krav från allmänheten.
Mm.
Så att vi tycker hon passar väldigt bra för ämnet. Och så ska vi lyssna på hur, om Pia är pressad, om hon känner press och hur hon i sådana fall hanterar det, eller varför hon inte gör det.
Mm. Det var en spännande eller trevligt samtal också som vi hade på ett kanalplan. Så vi får höra på det, sen kommer vi tillbaka.
Och viktigt, Pia Sundhage, varsågoda. Fotboll och damsamhälle, jag har gjort många avsnitt, fått på i över ett halvår. Och då är det lite häftigt att ta en favoritrepris lite grann. Vi har Pia Sundhage här igen. Välkommen, Pia.
Tack så mycket.
Och som vanligt är vi superglada att du ställer upp och, som sagt, ytterligare en gång. Men det är ju så att när man är förbundskapten för ett damlandslag som, ja, kanske är det hetaste landslaget just nu i alla kategorier, så det är klart att även fotboll och damsamhälle rycker en sån som dig.
Det är jag glad för.
Mm. Ja, vad kul.
Härligt. Men vi håller fast i vårt sätt att tänka att det inte blir för mycket fotbollstekniskt, tror vi inte i alla fall, utan att vi har ett tema vi skulle vilja prata med dig om. Och det är press, alltså hur man hanterar press och hur du hanterar press. Vi har tänkt oss att det finns en del i ditt jobb. För vi har bland annat läst att du har sagt att blir det inte åttondelsfinal så då får jag sparken, bland annat.
Ja, då har du läst rätt och jag har sagt det också.
Står du för det?
Jag tror att det är så. Eftersom mitt jobb är ju att vinna. Det står i strategidokumentet att Sverige ska kämpa om de ädlaste medaljerna. Sen är det ju så här också, det beror lite grann på hur vi i så fall åker ut. För jag antar att Marika Domanski Lyfors ändå frågar spelarna, hörni, i den här Sundhage, är det bra eller dåligt? Och att de får chans att uttrycka det. Så har man gruppen med sig så kan det faktiskt lyckas fortsätta jobba ett år till. Vi har ju faktiskt kontrakt i 2016.
Precis. Jag kanske ska backa bandet, för att det där är ju bara en hypotetisk fråga i mitt huvud, om det är så att det är pressande att ha prestationskrav på sig. Alltså det, för press är någonting som vi uppfattar både barn, ungdomar, elitidrottsspelare, elitidrottstränare har i samhället och verkar öka. Hur har du känt om press under din karriär, om du börjar med ledarkarriär?
Absolut. Det här är jobbet, oavsett i vilket land det är, så är det en press på en. Man förväntas att inte bara vinna utan spela bra fotboll, säga bra saker. Jag representerar ju inte bara mig själv och min familj utan även damfotbollen, damlandslaget. Och när man ställs inför de förväntningarna så upplevs det som press, såklart. Men nu har jag ju lyckats vara i USA i 5 år. Som är så, de hade uttrycket embrace the pressure.
Mm-hmm.
It's a privilege to play under pressure. Alltså det är ett privilegium och att man verkligen omfamnar den pressen som är. Och amerikanerna är ju experter på detta och de lever ju alltid under press. För vinner inte de så har de misslyckats. Spelar en OS-final 2000 mot då är det mot Norge. April Henriks är förbundskapten och de är bäst. Men när de kommer hem från den och bara får ett OS-silver, då är det ingen som egentligen höjer ögonbrynen, utan det är bara guld som gäller. Och jag kände verkligen, för det smittar av sig, spelare som kan gilla den pressen. Och en kommentar var, alltså det är precis det här vi vill. När man står inför en stor arena och alla förväntar sig stora saker. Och pressen kommer egentligen inte uppifrån och trycker ner dig. Utan i USA kommer den nerifrån och bara skjuter upp det för förväntningarna och sådana.
De här förväntningarna, är de alltid uttalade eller är det outtalade förväntningar också som du kanske antar att andra har på dig?
Ja, det tror jag. Det känns i alla fall, för att det ena är ju att vinna, vinna guld i USA då. Det säger vi inte helt uttalat i Sverige, för det var ju, vi har ju inte vunnit något guld sedan EM för 100 år sedan. Men med medalj då då. Men sen är det, i USA var ju det här att man skulle många mål. Mm. Någon gång spela bra fotboll, spela någon slags fotboll. Vilken identitet hade, har USAs fotbollslandslag? Den diskussionen fanns i herrfotbollen också då, eller herrlandslaget också. Och här vill jag påstå att den är ännu tydligare. För här räcker det ju inte med att vi spelar, att vi vinner matchen.
Mm.
Om man, ja, ibland så läser jag media faktiskt. Och man har synpunkter på startelva, man har synpunkter på hur vi spelar. Så att det är inte bara vinsten. Och jag kan tycka ibland att, till skillnad från USA, vinner man då allt frid och fröjd.
Mm.
Men vinner man i Sverige så det känns som att nej, det var inte riktigt bra. Man är inte riktigt nöjd, utan förväntningar är väldigt högt ställda. Och det blir lite, lite motsägelsefullt, för att samtidigt är man väldigt kritisk mot det resultatet som vi har gjort med mig som förbundskapten. Jag tänker på förra året då. Mm. Så det är helt spännande. Vad är det vi förväntar oss? Men jag tror det är, alla är så angelägna om fotbollen. Alla gillar fotboll, vill innerst inne att det går riktigt, riktigt bra. Och då hittar man olika vinklar på att trycka på. Och det får jag ju, att man engagerar sig och får sådana kommentarer, tar jag faktiskt som positivt.
Mm.
Förr i tiden var
ingen som, på engagemang.
Ja, det var ingen som brydde sig för. Utan det var precis innan EM:et började ungefär.
Om man tittar på så här samhället lite generellt, så sägs det att man har gjort undersökningar på att den individuella pressen på individer ökar. Alltså många människor idag, om vi kanske tar Sverige, både från ungdomar, så att de har stor press på sig själva. Känner att de har massa beslut, från om det är väl skolan till att leverera, till att vara synliga. Hur är din koppling till dig själv? Vad sätter du för press på dig själv? Hur har den förändrats under karriären?
Eftersom mitt liv förändrats och jag hamnar i flera, alltså olika lag, så blir pressen lite annorlunda. Men det kan jag säga, att ju äldre jag blir, desto coolare blir man. Alltså, jag kommer ihåg 2008 och min första kommentar från USA var, han sa I see gold, så förväntningarna var skyhöga. Och det är klart att jag tyckte det var lite häftigt och ballt och så. Och, men det var en känsla som gick genom magen. Oj, det här tvivlet, tänk om vi misslyckas.
Mm.
Den kommer även idag. Det, så är det. Men den är, jag brukar säga så här, ja, vad är det värsta som kan hända? Jag har fortfarande två ben, jag har familj, jag har polare. Så att lugnet infinner sig mycket snabbare. Men sen har ju, på tal om press då, så har ju rollen förändrats. Det är väldigt mycket mer man ska tänka på, tycker jag.
I rollen som förbundskapten?
Som förbundskapten. Mm. Jag tar, skillnaden mellan USA och Sverige är pressen, alltså media. Det är ju helt annorlunda, för bort i USA, då stod ju Abby Wambach, Alex Morgan, Christy Rampone, de sa bra saker. Jag hade inte samma förmåga att uttrycka mig och jag var inte lika intressant för dem som de här skickliga fotbollsspelarna är. Men när jag kommer tillbaka till Sverige så man intervjuar Lotta Schelin, Seger, Fischer. Men man intervjuar mig väldigt, väldigt mycket också. Och det är också någon slags press, för jag vill så gärna säga bra saker. Och ibland blir det för mycket, ibland blir det fel, ibland det där blev inte så bra. Och det i sig är att sätta en press på mig själv. För det är min skyldighet att bjuda tillbaka till damfotbollen genom att använda ordets makt. Att uttrycka mig på ett sådant sätt som att folk, när de har lyssnat till den intervjun på en minut, ja, men den där damfotbollen är ju häftig. Damlandslaget är ju häftigt. Så det har jag några gånger vid några intervjuer. Men då tänker jag titta till eller få kommentarer från kompisar eller, så att jag gör ett så gott jobb som möjligt.
Men du sa precis innan det här att du kanske inte alltid läser tidningen så ofta. Finns det samband mellan att du liksom uttrycker dig mer i media och att du undviker media? Eller vad finns det en relation till?
Det är så enkelt att om jag läser någonting och så står det väldigt negativt om landslaget eller om mig, då det tar lite grann. Egentligen borde det vara ganska lätt att ta ett steg tillbaka, jo, men journalisten i fråga vet inte hela berättelsen och har inte djupet som jag. När man pratar om coaching eller laguttagning eller vem som är bra eller dålig och vad jag har sagt och inte sagt. Men det tar, alltså jag måste erkänna det, tar lite grann.
Ja, men du bara med det här liksom.
Ja, alltså, sen försvinner det lika gott igen. Det får snurra kring i magen lite grann och så upp i huvudet och så, ja, men han är ju egentligen korkad kan jag tänka och så gå vidare. Och sen har jag då valt att inte läsa så mycket, men jag har ju naturligtvis en medieansvarig som läser allt.
Ska jag försöka ge mig på en personlig fråga där? Alltså idag då, Pia Sundhage idag, vad upplever du som mest pressande då? Du tänker både på fotbollen och utanför. Kanske, jag vet inte om det är toppen på din karriär. Vad kan du med då? Blivit förbundskapten för svenska damlandslaget. Funderar man på press, essentiella frågor i livet? Alltså, vad upplever du någon form av press idag?
Press eller stress att jag inte når fram, så ska jag säga. Det finns en sak som snurrar omkring i magen och huvudet, det är om någon spelar vid skadad.
Mm.
Det kan man ju inte göra någonting åt. Men
det är därför det är stress.
Ja, lite grann så. Va? Vad ska jag göra åt det? Det är en sak. Och den andra saken är att träna spelarna tillräckligt mycket. Jag vet ju hur mycket vi tränade i USA. Och jag försöker inspirera och tänka, men gör ni alltså allt i er makt för att bli uttagna till VM? Tänker ni VM? Äter ni VM? Alltså, att det ska vara fotboll. Som var jag som spelare. Och andra spelare är ju inte sådana. Men för att det ska finnas en chans att göra ett bra resultat i VM, så krävs det att, det här är Bengt Simonssons ord, när han var förbundskapten. Varenda, när vi var VM i Sverige 95, han sa så här: varenda utav er, det krävs att ni gör svenskt rekord.
Mm.
Så här bra har man aldrig varit någon gång. För då kan det här laget bli riktigt bra. Jag tänker en hel del på det. Den pressen, den gnager. Okay. Kan jag göra någonting så att jag kan inspirera ännu mer?
Mm. Ja, för det låter som att du är lite orolig av att du tycker det är viktigare än vad de tycker att det är.
Ja, och så då kommer man inte fram. Nej, när det är så. Svårt. Jag kan ju inte vilja mer än spelarna. Så att, och så är det. Och det kan jag inte göra någonting åt. Mm. Jag kan inspirera på ett, jag funderar kanske på ett annat sätt. Så att då får in ett träningspass till. Och sen har du naturligtvis en klubbtränare som har de spelarna mycket oftare. Och de tänker på nästa match. Så att det finns, det är sådana här saker som det inte går, som inte jag ska kontrollera. Och då tänker jag, hur kan jag inspirera istället?
Mm.
För det är inte intressant det här. För tittar man utifrån så har jag i alla fall fått diskutera med kollegor. Liksom, hur orkar Pia? Alltså, finns det en risk att hon blir utbränd? Inte nog att du är förbundskapten för ett damlandslag. Du ska då också vara ambassadör för sporten. Den sporten du verkar i, har det känts som. Det är nästan som att du bär hela damfotboll på dina axlar ibland. Alltså, i min värld skulle det vara extremt stor press. Det är ingenting du tänker på liksom.
Nej, för jag uppfattar inte så. Mm. Alltså jag är bara en utav många.
Men när tror du att gränsen går då? Alltså att det blir ohälsamt om man tänker att du lever det här och du jobbar med det så mycket och din passion och du lägger ner mycket energi. Alltså, finns det en gräns på när det liksom skulle kunna vara skadligt för dig?
Ja, det är
att det är för mycket press.
Ja, det är helt övertygad om. När, om man uttrycker som du gör, och jag skulle få den känslan då, och jag inte tycker det är roligt, intressant eller inte ens nyfiken på fråga, då har det gått för långt. Om jag känner den frågan som kommer, om jag inte längtar efter den här frågan, någon besvärlig fråga till exempel, eller den här har jag hört förut. Om man får sån känsla med en negativ touch, då har det gått för långt.
Mm.
Sen är jag ju väldigt bra på att stänga av.
Mm.
Fråga mina kollegor som, du har gjort av med telefon. Ja, men jag vet inte vad det är. För du har tagit, jag är borta en dag. Ja, men spelare, ska jag ringa dig? Ja, då får ringa till Lili. Och just den här förmågan att stänga av tror jag är helt avgörande för att jag ska orka och tycka att det här, och göra ett bra jobb helt enkelt.
Då är du ganska medveten kring så här, hur du ska ta hand om dig själv. Eller hur?
Ja, det
måste man vara det?
Ja, alltså jag måste vara det. Jag vet inte hur andra ska vara. Men jag måste vara det, och jag är ju mycket bättre idag, 55 år, än när jag var 45.
Ja.
Den här erfarenheten, han är så skön.
Vilken erfarenhet hade du inte då?
Jag hade inte det här. Det var ju ösa på, och nu känner jag mycket lugnare. Och tar mig inte själv på så stort allvar.
Mm.
Alltså, som sagt, jag är en av många.
Mm.
Och sen har jag också, jag tänkte också på, jag fick höra någonting på tal om press och barn. Jag har inga barn, så jag kan inte om barn. Men får ofta den här frågan, de vill att jag ska ge tips på hur man ska träna barn. Och det kan ju inte jag, har hållit mig på elitnivå hela tiden. Men då hörde jag det här att det är, som jag tyckte var jätteintressant, att mellan 0 och 7 år så är vi väldigt positiva till 90%, vad än de gör, barnen. Men därefter så bör vi helt ställa krav och bli, det handlar om att vinna. Och så bör vi diskutera ordet, vad är att vinna när man är 8 år? Och sånt där kan jag gå igång på, och som är egentligen ganska långt ifrån elitverksamheten. Men det är en annan slags press som jag tycker är spännande. Och jag påminner mig, hur dan är jag, vad gör jag, och gör jag som jag säger.
Mm.
Jag tänkte på den där debatten i morse där. Jag följde här en av Sveriges mest erkända genusforskare. Han skriver så här, Pia borde leda alla landslag. Frågan är om alla sorters lag skulle fixas hennes generalitet, säger han. Du skulle leda alla landslag i världen.
Ja, det var väl.
Får du inte press utifrån
det? Ja, det var väldigt. Jag tar ju bara det för att det finns ju en och annan som tycker att det jag säger, och jag får ju möjlighet att säga bra saker, säga saker tack vare damlandslaget. Så den dagen jag inte blågul på mig, det är det jag är så medveten om. Då sitter ju inte jag här i någon podd, utan då är jag gammal kärring. Då ser jag gammal kärring som har spelat lite fotboll och varit lite ledare och så, va. Så då jag tar verkligen chansen så ofta jag kan.
Du passar på när du har micken.
Ja, precis. Som jag har läst om och lite grann forskning på. Om man gör någonting som man tycker är väldigt roligt, och så blir uppslukad så till den milda grad att man ser inte någonting annat. Jag antar, och jag är bara amatör, men jag vet vad som fungerar för mig. När jag kan stänga av, det är en förutsättning för mig, för att jag ska tycka och längta efter, imorgon har vi till exempel 11 plus. Och längta efter att åka ut till Bosön. Om inte jag får stänga av med jämna mellanrum, så blir det en vardag som jag tar för given. Och det går inte som förbundskapten. Inte för mig, utan här ska vara ett halvsteg före. Det ska drömmas, och jag ska fundera och tänka ett steg till. Och det klarar jag av än så länge genom att jag kan stänga av.
Men stänger du av även fast du kanske är mitt uppe i någonting du tycker är väldigt kul? Jag menar, om du säger som man jobbar med något man funderar kring.
Jag gör,
du aldrig vill stänga av.
Nej, jag gör faktiskt det. Och exemplet, senaste exemplet är att just nu har jag två landskamper framför mig. Två fantastiska landskamper. Det är Sverige-Norge och det är Sverige-Finland. Och när det kliar i fingrarna, jag har jättemycket skalle. Nej, inte idag. Stänga bara av.
Mm. Kan du koppla av då helt och hållet?
Jag är ut med på att koppla av.
Vad är dina tricks?
Trickset är att om du bestämmer mig, vad ska jag då? Nej, men för jag har nämligen fantastiska gitarrer. Och så har jag en lite sån här, jag kan göra i garageband, jag kan göra musik och så. Nej, idag skiter jag det här. Och då blir jag uppslukad utav det. Men det är ingen press. Utan det enda är att det får låta som det grannen säger någonting. Det får låta ganska bra och då övar jag. Men det har ju ingenting med vad andra förväntar sig utan, ja, förutom grannen då. Mm. Men jag själv.
Men lite bryta mönster är kanske nyttigt.
Bryta mönster är viktigt för mig.
Tycker du det är svårare när man har som, då är ett stundande mästerskap kanske en av, i alla fall den karriären i svenska damlandslaget, en av deras höjdpunkter, att den kommer snart och man ska optimera alla för. Alltså, är det svårare när det kommer någonting riktigt stort?
Ja, jo, det är det, för att allt det här tvivlet har glömt någonting. Mm. Eller någonting som jag skulle gjort. Nu har vi bara 3 månader eller 4 månader på oss. Så det kan gnaga lite grann. Men tack vare de bra personer jag jobbar ihop med, som påminner, som har koll, så känner jag mig ganska trygg. För jag har jobbat med bra folk. Och jag är aldrig ensam. Men den kommer någon gång, kanske just jag skulle ha kommit på den grejen. Eller, vi hoppar över den. För jag menar, vi måste känna när vi väl kommer fram. När vi står där 8 juni och ska spela mot Nigeria. Har vi gjort allting? Det är ju en slags press.
Ja,
har vi gjort allting som i vår makt?
För kan man bli glad i det? Alltså, du kan ju alltid göra lite mer.
Ja, man kan alltid göra lite mer. Och det är väl att förlika sig med de prioriteringar man har gjort på vägen. Då tror jag att då kan det bli en positiv press och stress. För man öser på lite. Man kan inte hänga i hängmattan och bara vänta på någonting, utan man får lite koll på sig själv, och det ser jag som en positiv press och stress. Men det är också, för mig är det också viktigt att njuta på vägen, för om jag bara tänker Nigeria, då glömmer jag ju Tyskland, Brasilien, Kina vi ska spela mot. Det vore förfärligt, det är ju kasta bort sitt fotbollsliv, sådana fina nationer. Så det tillåter jag mig inte göra. Så den kombinationen med att gilla pressen och samtidigt gilla vägen, den vägen som vi tar till vår första VM-match och förhoppningsvis hela vägen till en VM-final.
Men i sådana fall då, det kan jag ju fråga er båda er två, så kan vi ta ett resonemang här mitt i. Men då kan man väl inte alltid göra mer? Alltså, finns det inte någon gräns på när man måste, liksom, när man har gjort allt man kan?
Jag har ju en gräns på vad man mäktar med. Så jag brukar säga att coaching är bland annat då att man prioriterar. Och då är det bra med massa erfarenheter. Jag har ju varit i 3 finaler. Missade den i EM då tyvärr. Men, och hur vi prioriterade då. Och det tar jag ju med mig, fast med ett annat lag. Och den andra grejen är att har du god timing, då kommer du lyckas. Mm. Så att saker och ting som ett coachingsamtal till exempel, måste prata med Ille Rubens om detta. Ja, men ska man göra det nu eller sen eller lite senare, så att hon blir mottaglig för det. Det för mig är väldigt, väldigt viktigt.
Om jag tänker bara på det, du är ju en offentlig person och har press som pratat om från media och allmänhet och sådär på dig. Hur påverkar det din press på dig själv? Alltså, om du tänker den här rollen, allt du gör idag, om du inte hade haft offentligheten som tryckte på och tyckte saker också, hur hade skillnaden varit då?
Ja, det vet jag ju inte.
Vad tror du?
Jag någon gång är jag i tv och jag har gjort en annan grej som, nej, det där var inte bra. Det där blev lite flamsigt. Och det tycker jag någon gång att, nej, varför sa du så? Eller för ställde du upp på det? Eller så. Det kan sitta i mig lite grann.
Mm.
Och gnaga lite. Det hade jag ju inte gjort om jag inte varit en offentlig person. Och det kan, beroende på vad det är, så kan det tar lite tid. Men sen så brukar jag skaka av mig efter ett tag. Så här, man får göra fel. Mm. Och jag har gjort fel. Och därför är jag ganska, både jag förstår och blir förstående när andra gör fel.
Mm.
För jag vet hur det känns när, nej, det skulle jag inte sagt.
Varför jag är lite ute och fiskar om det här? För jag tänker bara på mig relaterat till andra. Alltså, förr i tiden så var ju offentliga personer som kanske upplevde det som du upplever. Men idag så i och med sociala medier och internet, så kan ju alla bli dömda och kritiserade eller utvärderade, oavsett om du är känd eller inte känd. Och det är ju jättemånga ungdomar som får både ris och ros på sociala medier och Instagram och så vidare. Utsätts för allt från mobbing till bli jättekända och hyllade liksom. Du, med din erfarenhet från det här, kan du hjälpa dem? Har du något tips till dem vad de kan tänka på för att hantera eventuell kritik på Instagram?
Det där är en väldigt intressant fråga. För att sociala medier ser ju annorlunda ut idag.
Mm. Alla är ju kändisar på något sätt.
Ja, men precis. Och nu är det så att jag kan ingenting om det.
Nej.
För att jag har visserligen Facebook, men det är, och jag har något Twitterkonto. Men jag kan ju absolut inte, jag är fullständigt värdelös. Och tips är jag väldigt försiktig med, eftersom det bästa tipset är var dig själv.
Mm.
Och det innebär att vad som är bra för mig kanske inte är bra för dig.
Nej.
Men jag har lärt mig, med mamma och pappa sa det, ett skrivet ord kan du inte ta tillbaka.
Mm.
Så när jag skriver e-mail, håller jag mig till då. Oerhört försiktig. Jag tar hellre upp telefon och istället för att skicka ett textmeddelande så ringer jag. För det är jag mest bekväm med. Så att jag håller mig till att prata istället för att skriva. Det är jag väldigt försiktig med.
Mm.
När du berättade i början då, de gångerna du läste kanske media och uppfattade att det kanske var nästan orättvist det som skrevs, alltså att det berörde dig på ett sätt. Alltså hur hanterar du de känslorna? Liksom, hur lägger du bort det?
Jag ska ha ett kört resonemang med mig själv.
Okay.
Vad vet journalisten ifrån till vad jag vet om det han skriver eller hon skriver? Det är det ena. Och det andra är det att gärna dela med mig med de jag jobbar ihop med, och så flabbar vi lite. Ja. Man får tycka, det var bra att de tycker. Det är väldigt ofta den kommentaren kommer fram.
Mm.
Det är väl bra att de tycker. Sluta pip.
Mm.
För det var ju tvärtom, så det finns ju ett engagemang.
Mm.
Och sen kan det ju vara, och de kommer från olika håll och kanter om just det vi håller på med. Och egentligen ska man ju se det som någonting positivt. Och vi brukar också säga så här: stackars Erik Hamrén. Alltså i förhållande till vad vi får. Och hur ändå, om man tittar på EM, så är det ju väldigt positivt. Om ni jämför alltså med
många andra liksom.
Ja, och tänkt, stackars Erik Hamrén. Det har vi sagt som liksom slutkläm på den här diskussionen. Och sen vill jag alltså tillägga det att när jag pratar med journalister, så med respekt för journalisten och journalistens fråga, så vill jag verkligen ge ett bra svar. Ibland kan jag tycka, vad är det för jävla vad är det för fråga du ställer? Men alltså jag är ju också angelägen om, för att det ska bli bra, att ge ett bra svar, att man med respekt försöker förstå frågan.
Mm. Jag tänker också stackars Erik Hamrén, för att jag följer ju båda landslagen nära.
Mm.
Och det känns verkligen som att ibland när han får de här frågorna, då berättar han precis det för journalisten. Han säger så här: vad är det, den dummaste frågan jag har? Han har ju sagt det live. Medan i din värld har jag väldigt sällan sett dig liksom alltså negativt berörd av en journalist. Du verkar väldigt tålamod och svara på frågan. Medan Erik verkar ta det personligt och blir rent skär förbannad.
Ja,
där och då.
Ja, och sen är det skillnad på mig och Erik med tanke på så många intervjuer som han får göra.
Tror han får göra med dig? Det
är jag övertygad om. Alltså.
Tror du?
Och tuffare frågor. Och
han går lite sämre för dem ju. Ja. Så om det går dåligt, då kommer du att snansa i här nu?
Nej, det kan jag säga att det kommer jag inte göra. Men det kommer mycket svårare än såklart.
Mm.
För det sitter ju någonstans att man... Jag håller på att lära mig att jag behöver inte försvara mig.
Mm.
Damlandslaget. Men jag ska verkligen försöka förklara mig. Syran och lärde mig det. Och det är väldigt bra att ha det i bakhuvudet. Att göra det med en positiv andemening. Och det är inte så, vi jobbar inte var överens med journalisten. Utan det kan ju faktiskt vara så att hon eller han har en annan synpunkt än jag. Har en annan vinkling. Visst, det som skrivs är sant. Men vi pratar om det i en minut till skillnad från de andra 5 minuterna. Men valet är ju journalistens, vad som lyfts fram. Och bara förstå det gör att jo. intressant att hon valde det där när jag pratade så jättemycket om mitt löjliga läggspel.
Sitter du och funderar på om det där har någon, alltså, där har någon form av nyckel? För att eftersom du verkar extremt stresstålig, uppfattar jag utifrån. Och igår då, jag satt och tittade på slalom, damernas slalom, det var förrgår var det. Det var en av Sveriges landslagsåkare, Maria Petra Holmner, som kanske var en världsstjärna. Hon var inte bäst när det gällde. Och man uppfattade, hon sa också, hon känt mycket press, haft problem med det. Och det hon gör när hon kommer ner i intervjuförhållande, hon får en ganska korkad fråga. Alltså fråga. Mm. Det är väl bara att bryta upp och ihop och åka hem, sa journalisten till henne. Då tyckte hon på honom så. Varför? Alltså, tycker du att det var så dåligt? Vad är det som hon sa? Alltså då blir hon ju väldigt arg på den personen.
Hon börjar försvara sig.
Ja, börjar försvara sig direkt igen.
Det är förståeligt med en sån kommentar faktiskt. För det, ibland får man faktiskt sätta ner foten. Och jag, någon gång har jag omformulerat frågan. Jag tycker att den inte har varit den bästa. Så jag har sagt så här, jag tycker det är orättvist när du säger så här. Jag tycker jag skulle hellre vilja ha denna fråga, har jag till och med sagt. Intervjun i sig är ju till gang för damlandslaget och damfotbollen. Så, och jag tror inte, nu gissar jag, men jag tror inte att Erik Hamrén är i den situationen. För det spelar, alltså, han får så jättemycket frågor. Så vi, eller jag är på tå, för jag vill pröva så ofta det bara går. Och jag säger stackars Erik Hamrén, för det är många, många frågor som han får som måste vara oerhört tuffa, och får dem om och om igen. Alltså.
Men när du ser ändå på hans, om du ser på hans intervjuer, jag personligen uppfattar ju att han verkar inte tycka att det är kul längre, i min uppfattning. Har du?
Nej, jag är helt övertygad om att han tycker det är roligt.
Ja, kanske inte med frågorna, kanske inte med det. Men vad tycker du med det är kul?
Media är kul. Är kul, och när media är viktig, när den blir kul, då blir det ändå roligare.
Som det här.
Som det här. Ja. Men det är ju jätteviktiga frågor. Det är någon form av press.
Men jag tänker så här, det som jag tycker är väldigt viktigt eller intressant, som du sa precis innan här, att alltså, i och med att journalister frågar så visar det tecken på engagemang. Mm. Alltså att de bryr sig om damfotbollen. Och det visar ju också att fler och fler tycker att det här är viktigt. Det får man ju ändå säga, även om det kanske är jobbigt. Men och för mig hänger det ihop lite grann med det här med att förväntningar på människor, att ha krav eller förväntningar, press, sätta press på andra människor, visar ju också att man tycker det är viktigt. Mm. Alltså när du pressar dina spelare så visar du att det är viktigt och så vidare. Mm. Vad skulle hända liksom, eller vad tror du kommer hända med dig om du någon dag hamnar i en situation där det inte finns någon press på dig? Alltså där ingen frågar efter dina åsikter. Nej. Eller där det inte finns några förväntningar på dig, hur kommer du att reagera då?
Jag tror att jag kommer sätta mig i en sån miljö där jag har egna förväntningar. Och i en grupp så har vi alla förväntningar på varandra egentligen, gruppen i sig. Det behöver inte vara på högsta nivå.
Nej.
Men till exempel, det låter nästan som att du är en person som ändå mår bra under press.
Ja, lite som Abby Wambach. Det är ju därför vi spelar. Det är därför vi är på den här nivån. Är ingen press då är det något fel.
Vad händer efter till exempel en EM semifinal här? När du har satsat för så länge. Och så blir det, antagligen kanske inte blir helt tyst för dig. Men kanske blir lite tyst. Det är EM över. Du har det dröjer lite grann tills ni är upp på i rampljuset igen. Alltså vad händer med dig då?
Vid ett sånt misslyckande, om man får uttrycka det så, det blir tomt. Det gör oerhört ont. Det är ju inte bara jag som förlorar, utan vi förlorar. Det känns väldigt, väldigt tungt. Så det gäller att bearbeta det. Vi åkte ju till Friends Arena sen med laget och jag är väldigt stolt över att spelarna ställde upp på det och de fick hyllningarna. Det är stort. Man kan vinna på olika sätt. Men den pressen och när man inte når ända fram. Jag måste få gå in i det svarta hålet. Jag tycker så synd om allt som har med damfotboll att göra. Och nästan så här, skit i det här. Och det är så svart och det är så tråkigt. Och varför? Sådana här frågor som man knappt kan besvara. Men sen så får det vara, och sen så de känslorna, jag tillåter mig vara så negativ och tråkig och jag ska inte träffa folk då. Och sen kliver upp långsamt och tänker på, vad gjorde vi bra? Det är så jag överlever. Förlorar ju en straffsparkslängd 2011 med USA. mot Japan. Och jag hade inget bra snack med tjejerna efteråt, för jag var ju gråtfärdig. Jag höll tillbaka tårarna, men jag såg inga bra saker, kan jag säga. Jag lyssnade nämligen på när Marika Domanski-Lyfors förlorade sin final 2003. Hon stod med champagneglas och gjorde det så himla bra. Det var mycket sämre än hon. Och sen hade jag alla ledare och då grät jag. Heller, alltså, den pressen, det svarta håret gick in för tidigt, kan jag säga. Jag fullföljde inte hela mitt coaching, kan jag säga. Men det sen har jag tagit igen genom att ge beröm på sättet som vi förlorat. Vi vann ändå. Och det är samma sak med EM. Jag har fått väldigt mycket beröm på hur vi tog emot hyllningarna, hur vi spelade och hur nära vi var stolpe ut och så. Så för mig handlar det om att bearbeta det svarta hålet. Mm. För har man mycket, mycket press, och du vet, är man längst där uppe och ramlar ner, då gör det väldigt, väldigt, väldigt ont.
Mm. Så du känner ingen press på dig själv att en dag är det slut? Då kommer inga nya. Liksom då...
En dag ska det ta slut. Jag tror att jag kommer se fram emot det. För då hoppas jag att jag har... Till skillnad från att spela, då fick jag skada. Då tog det slut. Det var värdelöst.
Mm.
Det var inget bra. Det kan jag säga. Att hela det året var kast. Men som ledare så hoppas jag att jag får välja.
För jag tänkte ändå komma tillbaka till det där vi började där. Där du sa det att du har sagt någon gång att du tror att du sannolikt får sparken. Om det blir något om deras... Och då åker ut i åttondelsfinalen.
Mm.
Och det där har jag ändå tänkt som både fotbollsspelare eller fotbollsledare och även liksom ledare för en organisation. Alltså du uppfattar inte, det kan jag personligen tycka extremt pressande. Alltså när du vet att du håller på att bygga någonting och du vet potentialen. Och så av någon anledning så blir det inte ett resultat som det är tänkt.
Mm.
Det, men du vill, skulle du bara få fortsätta att bygga så skulle du kunna gå ännu bättre.
Mm.
Men du kan inte påverka. Det är inte du som bestämmer. Det är inte, nej, du som förlänger ditt kontrakt utan, nej, någon annan.
Och du kan inte bestämma förutsättningarna heller.
Nej,
den tanken har jag redan förlikat mig med. Annars är man inte förbundskapten. Mm. För till skillnad från du som klubbtränare, det måste vara mycket, mycket mer tydligt än det har gått in med. Går det inte bra så åker man ut. Så tycker väl alla. Och man kan ha, man träffar spelare, du träffar spelare mycket, mycket oftare, så din påverkan på spelare är mycket större än vad min påverkan är på landslagsspelare. De har ju en annan coach och ett klubblag, det är där de liksom formar sitt spel och sin stil och så. Så den tanken är tänkt och den tanken, den går in där och konstaterar så är det och så går ut där igen. Den berör mig inte speciellt mycket.
Vi hade en session i Norge mellan på uppdrag.
Ja.
Var det du, avslutade de dig eller var det du själv som gick då?
Nej, det var ömsesidigt. Okay. Gick i halvlek faktiskt mitt i sommaren eftersom inte jag nådde fram med min coaching. Och det var ju en, jag ställde mig frågan, är det värt detta på tal om press?
Mm.
Jag är långt från mina kompisar, jag är i ett annat land och jag ska vinna och gör inte det. Och de har ju tänkt att vi ska fortsätta året ut och så avsluta det efter. Men jag tyckte, nej, livet är alldeles för kort, det är inte värt det här, jag når inte fram, jag är ingen bra. Gå och åk hem och slicka såren och så skriv det i din dagbok, vilket jag gjorde. Det jag inte hade räknat med var när jag slutade och meddela spelaren det. Så var ju tv där, NRK och så här. Det var ju och var in your face alltså riktigt. Det hade jag inte riktigt räknat med. Men jag höll tillbaka tårarna och sen åkte jag hem med min syrra i en liten simka tror det var. Och drog iväg och hela den här vägen från Oslo hem till Stockholm tog ju många timmar. Men då hinner det bearbetas. Hela den här känslan hinner bearbetas. Jag tvivlade, gjorde jag rätt? Man korkar, är du? Det kunde ha varit hela året och så hade man kunnat få bearbeta sen. Men det var så, kändes så starkt att fotboll ska vara roligt. Fotboll ska vara, det får gärna vara besvärligt. Men det får inte vara hotfullt eller grinigt eller alldeles för länge. Och jag nådde inte fram. Med varken träningsinnehållet eller spelsättet. Och så här tillbaka så är det min bästa läxa.
Mm.
Min absolut bästa läxa jag har gjort. Alltså. Den gjorde ont så in i bängen. Och det halvåret där så hade jag ju inget lag.
Men krävs det någon liksom prestigelöshet för att kunna ta ett sånt nytt beslut, till exempel att avbryta någonting innan man har tänkt göra eller att man tar en annan väg och sådär?
Jag vill gärna tro att jag är prestigelös och tänka på vad är bäst för, ja, för mig och mitt ledarskap. Och jag tänker, när jag tänker på prestigelös, och jag får ut det mesta av våra, de jag jobbar ihop med, att ja, jag är huvudtränare, jag är förbundskapten, men alltså jag bestämmer inte allting. Men jag ställer sig till att innan du bestämmer så har jag ställt 10 frågor så ja, du fattar vad du har bestämt. Men prestigelöshet och den här platta organisationen tycker jag väldigt mycket om.
För jag tänker, om man har mycket prestige och kanske inte inser när det är dags att ge upp, eller dags att man kanske lämnar stafettpinnen till någon annan, eller dags att säga nej och så vidare, att det då man löper större risk att utsätta sig själv för alldeles för tuff press där det inte ens är kul längre.
Ja, i mitt fall är det så.
Ja.
I mitt fall är det så. För, det här med att läsa någon bok, glädje i den där sanna motivationen, och då är man också nyfiken och intresserad. Den stämmer väldigt väl på mig. Alltså.
Spännande. Det var ett avsnitt om press där.
Pia. Jag känner mig klar med mina funderingar.
Jag hoppas att man fått lite insikter och kan fundera på. För du, som du säger, Pia, du kan ju inte vara en expert, men du uppfattar ändå att du har en extrem yttre press i alla fall. Från omvärld, media och förväntningar, och kanske även från det laget du leder. Du är fotbollstränare. Du ska stå till svars.
Det som jag tycker är kul med det här, och med dig i alla fall, det tycker jag är mycket att du verkar ha reflekterat. Alltså du har tänkt mycket på det här tidigare, känns det som. Du har även om du inte vill ge tips till andra, så har du ändå en egen strategi för hur du ska hantera det. Det tycker jag är väldigt intressant.
Jag försöker. Jag läste i någon tidning 5 minuter där man ska hämta sina barn på dagis, heter det då. Det går fort där. Men 5 minuter med dina egna tankar. Ta dem. De är eviga.
Fina slutord där.
Sluta med det.
Ja, vi slutar med det.
Tack så mycket.
Tack.
Hejdå.
Hejdå.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du är med Per. Per, hur hanterar du press?
Jag känner mig inte så pressad.
Aldrig?
Nej, nästan aldrig.
Vad skönt. Då står jag här med Lovisa. Lovisa, hur hanterar du press?
Jag kan inte hantera vare sig press eller stress.
Hur reagerar du då?
Det blir kortslutning. Rent av faktiskt. Nej, jag har otroligt svårt att hantera det.
Tack så mycket. Jo, någonting som slår mig när det handlar om press, det är just det här som vi också får lite bevisat med 12 spelarna, att alla hanterar press så himla olika.
Ja, han hade inte ens någon press än.
Det är Per, ena killen här, han är väldigt lugn, uppfattade jag honom som. Han känner ju inte press, och den andra personen blir ju nästan
kortslutning
och lite rabiat av press och stress. Mm. Hur är press för dig, eller hur hanterar du press?
Nej, tyvärr inte så jättebra heller. Det är, alltså däremot är det väldigt olika typer av press. Jag får feedback, tror jag, ofta i min ledarroll i professionella sammanhang, att du verkar så lugn och du verkar kunna hantera all press och så. Och det tror jag att jag gör. Men när jag personligen känner press så tappar jag, alltså då blir jag väldigt dåligt humör och gillar liksom inte riktigt hur jag är som person. Nej. Utan då blir jag, jag tycker jag får en väldigt tråkig personlighet när jag är pressad.
Ja. kan ju hålla med dig lite. Men det som jag tyckte var lite, som jag tänkte på i intervjun och som jag också tänker på, du och Pia är lite lika på ett sätt där, för ni är ju båda två verkar känna press och stress när det hamnar i situationer som ni inte kan påverka, men som ni ändå känner att ni skulle vilja på något sätt påverka. Alltså när det är utom er kontroll. Mm. Kan du känna igen dig i det?
Ja, självklart. Alltså, det är ju kanske på något sätt, så länge jag kan känna att jag kan lösa ett problem, så börjar jag tänka att då är lösningen mitt fokus. Då är ett sätt att hantera pressen på att göra saker hela tiden.
Mm.
Men när väl du inte känner att det här kan, jag kan inte göra någonting åt det här.
Mm.
Och det bara, men du har inte exakt koll på vad som händer och det blir värre och värre.
Mm.
Då känslan, det är därför jag tänkte när jag lyssnade på Per här, att då kommer känslan av pressen till en.
Mm.
Och därför jag är inte så van, om kanske Per aldrig känner press i livet, men jag tror också vissa människor skjuter bort den känslan genom att göra andra saker, inte vilja känna den. Men just för mig, när du inte då kan kontrollera sakerna, då, och jag inte kan göra någonting, jag kan inte hitta på massa lösningar, då blir den känslan mycket starkare.
Men jag tänker också att jag tror att jag kanske kan känna så ibland också, men jag tror att jag också kan känna att när jag inte kan påverka, att liksom, men jag kan ändå inte göra någonting med saken, så varför ska jag hålla på och bry mig? Så då försöker jag, då skiter jag i det typ.
Nej, det är ju som en sund inställning.
Alltså, jag känner nog mer press i situationen där jag faktiskt är, det här kan jag verkligen påverka. Så alltså, det handlar om att jag ska vara skarp, jag ska vara fokuserad, för att allt hänger på mig. Där känner jag nog en extrem press liksom.
Och varför tror du att det är så då?
Nej, men det är väl någon form av prestationskrav eller ångest man har, att så här, jag vet att det här kan bli skitbra och det kan bara bli jättebra om jag faktiskt gör allt i makt för att det ska bli jättebra, så det, allt hänger på mig och mina axlar, och då så vet jag ju också att blir det inte bra, då är det mitt fel. Så att man är liksom lite rädd för det här med misstag och att göra fel och sådär. Jag ser inte att det är helt sunt heller,
men... Nej, det är inte säkert, men jag undrar om det där kan kopplas också till kanske självkänsla eller självförtroende, för
ja,
det tänkte jag på,
absolut.
När Pia sa, jag är fortfarande lite så att inte, jag blir inte stressad, men när jag kan göra mer, kan jag förbereda laget ännu mer inför 11 april som jag ser på de här, så kommer jag göra det, jag ligger och tänker på nätterna.
Mm.
Det kändes som Pia så här, men har jag gjort det jag kan? Alltså hon kan känna sig nöjd med sin förberedelse, det hon kan påverka.
Mm.
Men om det handlar om skador, som inte, det var hon låg och orolig för, så hon verkar väldigt trygg i att hennes lösningar, det där känner hon ingen press i.
Nej. För jag tror att också, jag tror faktiskt att det är jättesunt att känna att, men jag har faktiskt gjort allt jag kan. Lite grann som Lotta Schelin också känner, som vi pratade om i hennes intervju förra avsnittet. Att hon, så här, men hon känner ju att hon har gjort så gott hon kan. Och kan man känna det, då kan man nog vara ganska mycket lugnare.
Mm.
För att om man hela tiden känner att jag kan göra lite mer, då kan man inte släppa den här pressen.
Mm. Jag har ett citat som jag oftast tänker på, och jag tycker jag verkligen stämmer in på mig själv. Och det är en av världens bästa 10 000 meterslöparna genom tiderna, Haile Gebrselassie. Han vann nästan, varenda stor tävling och har tagit många världsrekord. Han hade ett citat, han fick frågan på ett OS, jag kommer inte ihåg när det var. Haile, är nervös när du ska försvara tredje? Du kan bli historisk med tredje raga OS-guldet. Då svarar han så här: nervös? Jag är aldrig nervös om jag har förberett mig så bra som jag kan göra.
Mm.
Jag är bara nervös om jag inte kunnat träna ordentligt.
Mm.
Och det där tycker jag är så intressant. Och det känner jag själv. Alltså, om jag har gjort det jag kan, då är jag inte nervös.
Nej.
Men har jag fuskat eller vet att jag kunnat gjort mycket mer inför en tenta, det är klart att jag blir nervös och det kommer att gå. Om man får ta en sån paradox. Men därför är jag så intresserad av att tänka, alltså, vilket samhälle lever vi i? Och när vi pratar idrott, diskussioner både på ungdomssidan men även på elitnivå, det här med resultatkrav. För mig är det, jag tror att det är direkt kopplat till stress.
Mm.
För att ett resultat oftast består av, i alla fall idrott, av lagidrott, att du möter ett annat lag. Så jag är väldigt, alltså jag tycker det är så märkligt att om man inte kommer förbi åttondelsfinal, så då ska man få sparken.
Ja, för det handlar om motståndare, menar
jag.
Det kan hänga lika mycket på, och det kan hänga på väderpremisser.
Det kan hända på så otroligt mycket saker som inte du kan påverka. Men om man själv har verkligen fått ut maximal prestation, om du har varit fotbollstränare, om du har varit utövare, norska skidamerna vallade bort sig, de kom 27, om de kanske åkt allt de kan, då tycker jag inte att resultatet ska vara avgörande. Det borde vara sträva efter att nå full prestation. Och jag är livrädd över vad som händer med press på ungdomar, barn och alla i samhället när det bara handlar om resultat.
Men det är exakt samma sak som om man tar skolfrågan och betygssättning, som de har diskuterat redan från, vad är det, tredje eller fjärde klass.
Ja.
Alltså det är samma sak där. Om man bara ska gå på resultat och betyg och inte tar i beaktning så här, hur barnet mår, kanske har den varit sjuk länge, hur har den för familjesituation, har den haft vikarie ett halvår som man ibland har i skolan som inte har gett barnet rätt förutsättningar. Det finns så himla mycket saker som man måste ta i beaktning innan man kollar på bara ett barns resultat i skolan. Och det är samma sak tycker jag i hela arbetslivet också. Man tar väldigt sällan andra variabler in, man tittar bara på resultatet och det här med målsättning. Jag gillar inte det där. Alltså. Jag tycker att målsättning är lite blasé.
Ja, men framförallt om målsättning handlar om resultatmål och inte handlar om prestation. Alltså, för mig handlar det om att försöka nå full potential.
Ja, utefter de förutsättningar som har funnits.
Som finns.
Och då måste man kanske vara fler som bedömer vilken rådande situation som har varit. Att det inte bara är en person, då blir det ju subjektivt.
Och man kan inte bedöma en prestation på ett resultat för att det är ett annan aktör.
Mm.
Det kan vara att de har uppfunnit, alltså tränat bättre, alltså hittat smartare sätt som inte finns. Så att, det tror jag är extremt viktigt om man ska jobba med hantering. Press, att du går från att du tänker bort resultatkravet på dig själv utan snarare säga att når jag full potential, mäktar jag med det här? Alltså det handlar också om det. Jag ska ha det där jobbet liksom, men om jag inte, eller jag borde lyckas med det där, men om det är sånt som, om det inte är din fulla, om det är mer än din fulla potential, då kan du inte sätta sånt krav på dig själv, utan gör det man kan för att hantera pressen. Och det tyckte jag också, det funkar för mig. Jag tycker även det funkar, verkar Pia säga, när hon handlar om sig själv så verkar hon vara väldigt lugn och trygg med det, och det verkar ha berott på också lång erfarenhet av henne.
Men jag tycker också det här med att så här, gör så gott du kan, jag håller med om det jättemycket, men jag kan också tycka att jag har sett att människor i min omvärld ibland har resonerat så och faktiskt lagt sig på en ambitionsnivå som är lägre än vad de kan. Alltså, ibland så behöver folk någon utomstående som drar upp ribban lite grann och som sätter hårdare press och krav på en person för att de faktiskt har en potential som är ännu högre.
Ja.
Och det här tycker jag också att man diskuterar kring, att det skulle vara så himla farligt att ställa krav på människor och sätta press på folk. Jag tror inte det alla gånger. Jag tror att alltså, press och krav, jag har sagt det tidigare, jag tycker verkligen att det är viktigt att så här, det får en människa att känna sig både sedd och att det den gör är viktigt. När man sätter press på en fotbollsspelare eller på en skolelev, vad som helst, så visar man att du behöver göra det här för det här är viktigt för dig och för kanske folk runt omkring eller för laget eller vad det nu kan vara. Det tror jag att människor mår bra av, att känna att man har en betydande roll.
Absolut, och jag är också helt övertygad om att man har mycket mer potential än vad man kanske i första läget inser.
Ja, verkligen.
Nu generaliserar jag, men många människor, vi har enorm potential om vi får ihop alla våra system, hjärna, kropp och allt vad det innebär och passion och att vi gör rätt saker.
Men sen finns det de som inte har den självinsikten som tycker att de har potential som inte alls finns.
Ja, och det är ofta sådana personer som kanske bryter mönster och bryter gränser.
Mm.
Så att de behövs också, men de kanske inte alltid mår bra i det.
Mm.
Men vad tror du att det beror på att det är, alltså att det finns så mycket press och att verka öka kring utbrändhet i samhället, alltså att vi har en sån samhällssituation?
Alltså, jag kan bara utgå från mig själv, och det känns som att, alltså jag har en känsla av att väldigt mycket saker är möjligt, och jag tycker att väldigt mycket saker är möjligt. Och det ger mig ett väldigt, väldigt starkt driv att vilja utveckla och göra massa saker. Allt ifrån privata saker som resor eller se saker eller professionella saker i min karriär. Liksom. Men det blir också någon form av stress att det finns så himla mycket möjligheter. Alltså jag är alltså den som påverkar mitt öde och påverkar mitt liv. Det ska bli så maxat som jag ibland kanske skulle känna att jag skulle vilja att det var. Och där kanske inte jag tar mina förutsättningar alltid i beaktning. Alltså har jag resurser både i min kropp och energi, liksom ekonomiska resurser, att leva det liv som jag skulle vilja göra? Och så ser man kanske andra lever. Alltså det blir någon form av krock där. Och sen så tror jag också det här med att man blir, det är ett hårt klimat, alltså både i media, på sociala medier. Jag tycker visst vi i Sverige överlag har väldigt hårda förväntningar på andra människor, eller höga förväntningar, och liksom man dömer varandra lätt. Jag tycker nästan att folk kan vara elaka mot varandra. Och det samhällsklimatet tror jag är skadligt. Alltså vi accepterar inte olikheter så mycket, vi accepterar inte att folk misslyckas heller.
Nej.
Och då blir man bedömd.
Ja, du är inne på både på det här med att hur samhällsklimatet är, och så det är det första du är inne på, att det finns så mycket val som i sig verkar pressande.
Ja.
Och där tror jag också då att, om jag får komma in på den, att de här valen, att vi är färdiga med att vi måste alltid vara så framgångsrika. Alltså att valen ska leda till någonting.
Precis.
Alltså det ska leda nästan till, du uppfattar att det ska leda till ett resultat. Du ska nå dit, ska komma dit. Istället för att uppskatta Alltså att det handlar ju bara att ta ett beslut. Blir det fel får man ta ett nytt beslut. Men att det inte alltid måste vara så avgörande varje beslut. Utan det är okej att bara känna att det här mår jag bra av. Jag behöver inte ta mig dit. Alltså det här med att vara bara närvarande det beslutet. Och det är jag själv, jag kan säga det här för jag är så jävla dålig på det. Jag ska alltid någon annanstans. Men om beslutet inte är så livsavgörande hela tiden utan... Hur känns, alltså kontakten med sin känsla. Hur känns det här bra eller dåligt? Ta det bara på magkänslan. Känns bra. Ja, det kanske inte innebär att det händer si och så. Men jag tror ändå att kanske livet är så pass komplex. Så att de där vägarna. Man kan inte, det finns inget ett nät sammanhang till att komma från ett sätt till ett annat sätt.
Nej.
Tredje sätt.
Nej. Och det, och för att, jag tror att om man nu ska prata om att maxa sitt liv. Så handlar det mer om att uppskatta det man har här och nu. Snarare än att bara tänka på vad man vill uppnå.
Mm. Om jag tolkar tillbaka till intervjun någonting så... Vi har pratat om det här nästan alltid när människor är framgångsrika. Men att, det känns som att Pia hanterar press väldigt, väldigt bra.
Mm.
Alltså, hon känns inte speciellt pressad överhuvudtaget. Och hon har en enormt tuff uppgift. Då, med att kunna få sparken från sitt jobb. Med att bära vara ambassadör för hela dagen fotbollen. Hon bär en hel sport på sina axlar. Och jag vet inte vad det är. Men det känns som att hon älskar det hon håller på med.
Mm.
Och det tror jag är bästa sättet att hantera. Alltså hon älskar fotboll. Det är det de pratar om nästan hela intervjun. Hon älskar den här situationen. Att hon är helt kongruent. Det vill säga att det hon gör är det hon vill.
Mm.
Uppfattar jag. Jag har ingen aning, men det är min uppfattning. Och jag hade bara den ganska sjuka, inte jämförelsen, men parallellen till Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna, som kanske också bär ett helt parti på sina axlar, är också ganska framgångsrik, har gjort ett bästa val någonsin, har varit framkant och så vidare, är omtyckt inom sin värld, och han blir utbränd nu. Och de har också sagt så här, men snart kommer jag orka Jimmy det här. Och då undrar jag så här, har han passion för det han vill? Alltså, tror han på det budskapet som det partiet han har varit? Är det en oavgörande orsak att om man inte är helt kongruent, då kanske man inte kan hantera den enorma press som det är att vara offentlig person och driva ett helt parti eller en hel sport på sin axel?
Nej, för han ska ändå driva den utvecklingen och han ska vara någon form av talesman för massa värderingar och åsikter. Står man inte för det till 100%, då blir det jävligt tufft för en. Alltså.
Och det är det jag tror också handlar om det här med i livet, liksom, eller i samhället. Att man kanske många gånger gör saker som man kanske innerst inne inte riktigt vill.
Nej.
Det kanske inte är det som driver en. Och då kan man då, på allt krav och på sig själv, och om man inte har genuin passion, då tror jag att kroppen ser ut sig ifrån. Det är någonting som inte stämmer. Och då tror jag en konsekvens av det kan vara liksom att få press och till ett långt skede en utbrändhet.
Mm.
Så att jag tror att det handlar extremt mycket om att känna passion i det här. Och för eller vill du komma in?
Nej, alltså.
Ja, men för därför jag tänkte på Pia nämnde Hamrén, så stackars Erik Hamrén sa hon på intervjun, och jag sa också stackars Erik Hamrén. Och när Hamrén blev förbundskapten i fotboll, så han älskar fotboll, det vet jag, han har varit fotbollstränare i 30 år. Så har han engagemang och han lyste i presskonferenser. Nu har han fått väldigt mycket kritik, men nu undrar jag, han kanske fortfarande älskar fotboll, men jag tror inte att han älskar rollen som fotbollstränare. Eller som förbundskapten för svenska landslaget. För han har taggarna utåt i varenda intervju. Han känns inte som han mår bra. Jag är ännu inte orolig för hur Erik Hamrén kommer må om det här fortsätter.
Mm.
Jag tycker att jag ser tendenser att han verkar inte kunna hantera den pressen som finns just nu.
Men det kanske också är så att han älskar det som han tycker att hans jobb egentligen går ut på. Men han kanske får göra en massa andra saker i sitt yrke som han... alltså i den rollen som han inte hade förväntat sig, som ändå ingår, som har tagit över handen, som han inte gillar.
Ja, det verkar bli för mycket, för det vet man, det är en konsekvens av ett jobb. Men ja, jag hoppas att jag har fel, men jag tycker att jag ser de signalerna att Erik verkar inte trivas längre, trots att han älskar sin fotboll. Medan Pia har en enorm press och springer och föreläser överallt oss och ändå kan fortfarande sitta med ett leende på läpparna och vara väldigt närvarande och inte ha behov av att ha taggarna utåt.
Men det som jag tycker med det här med Pias passion nu, som jag... jag ser inte att det är skadligt, det är absolut inte. Men hon pratar ju också om det här att när man tycker att någonting är så himla kul, man är superpepp på det man håller på med, så kan det bli svårt att säga nej. Jag kanske känner mig jättemycket i det. Jag har ju massa saker, både jobbmässigt och privat, som jag har svårt att säga nej till, för jag tycker det är så kul. Jag vill verkligen göra det. Och det kom ju till en gräns i mitt liv där jag var tvungen att välja bort saker som jag faktiskt tycker är väldigt roligt för att jag skulle orka med. För att till slut hamnade jag på en nivå där allt som jag hade älskat och tyckte var kul inte var så kul längre. Just för att jag hade gjort för mycket av det. Alltså det får inte bli för mycket av det goda heller. Och därför tycker jag att jag beundrar verkligen Pia som så här, även om hon är jätteexalterad över att titta och analysera en match eller vad hon nu ska göra, så tar hon ändå en paus, stänger av, gör inte det som som hon egentligen kanske vill göra, utan sätter sig i garage och spelar gitarr och gör något, alltså verkligen en mönsterbrytare, något helt annat för att samla kraft och energi och sen kanske nästa dag gå tillbaka och fortsätta jobbet igen. Jag tror att det är jätteviktigt att göra så oavsett om man gör det som man älskar, just för att man ska kunna ha en uthållighet i den passionen.
Håller med helt och hållet. Och då var inne på ordet mönsterbrytare. Det är väl någon sån här term som nämns inom viss psykologi. Pattern interruption. Alltså, men just att, om jag förstått det så med de böckerna jag läst, att hjärnan verkligen behöver det. Alltså för att den går på högvarv hela tiden. Att, att högpresterande personer, de som har väldigt mycket, att, att bara få bryta mönster för att kunna även återhämta hjärnan.
Mm.
Hon satt med sin musik. Jag är helt övertygad att det är en viktig nyckel.
Jag tror att det är en framgångsnyckel och en förutsättning för att bli, eller för att hålla sin framgång i schack.
Men för att kunna göra det, då tror jag att man måste kunna lära sig att hantera pressen också. Att känna saker, att det är helt okej att det kommer lite press när man sitter där, att man känner sig lite, man kan få känna sig ledsen ibland eller glad ibland. För jag tänkte på det, jag tror också för sunt med Pia, hon erkände att hon blev lite stött på journalister när hon skrev om saker i tidningar. Alltså att, att man erkänner det. Att man, det är okej att tycka saker och ting är jobbigt. Så att jag tror att man kan få det här lugnet och vara helt själv, så måste man som människa kunna klara av den situationen.
Ja.
Det är lika viktigt det. Så det tycker jag är en väldigt sund sak. Ska vi sluta med det?
Ja, det får bli våra slutord. Känner vi att jag gick upp i puls här under det här samtalet?
Ja, nu måste vi ta ett mönsterbrytare.
Ja, jag ska ut i solen nu faktiskt, ta en promenad.
Ja.
Sen ska vi vidare på nästa möte.
Bra. Har ni, tack för att ni lyssnade. Har ni tips och idéer på fler ämnen? Vi återkommer. Vi har redan spännande inspelat material. Och vi har även potentiella gäster framöver. Men har ni någon idé som ni gärna vill lyssna på, så får ni ta kontakt med oss.
Må så gott så länge, så hörs vi av snart.
Hej från Fotboll och Danssamhälle.
Hej då!
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.